A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Hej och välkomna till Kamratpodden 4 meter. Jag sitter här med Anders Sparring Thorsson, Storsson Sparring, Sparring Thorsson, och jag själv heter Anders Fredrik Fritsson.
Du heter det?
Ja, Anders Fredrik Fritsson. Jaha. Jag tror att vi har varit inne på det innan, men jag vet inte.
Mm. Nej. Jag undrar lite var det kommer sig.
Att jag heter Anders Fredrik?
Ja, att jag är Anders.
Jag tror inte att vi har någon, vi har säkert någon Anders i släkten. Ja. För det har väl alla, typ en Anders Månsson som sen blev liksom Måns Andersson som sen blev, ja, så. Men jag är inte säker på det. Min morfar heter Erik, min farfar heter Fritz, och där var Fritsson.
Den är logisk.
Den är logisk.
Där behöver man inte vara, man behöver inte koppla in CSI för att räkna ut.
Nej,
eller hur? Man behöver liksom inte topsa ett vardagsrum.
Topsa ett lik i Pjetterids.
men vi hamnade ett snack igår med någon annan som heter Anders. Det bara står helt still vem det var, men jag träffade en Anders igår. Mm. Och då så snackade vi om att det finns två olika typer av människor som heter Anders. Mm. Dels den som heter Anders för att alla män i släkten heter Anders. Mm. Det är en typ. Och så finns det de som heter Anders därför att deras föräldrar tyckte att det var det finaste namnet.
Det är en sjuk tanke.
En sjuk män. Ja. Ja, och jag,
nu känner du kring Anders?
Jag tycker det är så tråkigt så att jag...
Ja, men Anders är ju, det är ju ett namn som är så tråkigt att klockorna stannar, tyvärr.
Ja,
alltså.
Ja.
Det är ju det. Ja. Alltså, nu säger jag det, för jag får säga det, för att jag själv heter Anders. Mm. Men det är också roligt att jag heter Anders Fredrik. Alltså, på något sätt, jag borde fråga mina föräldrar lite grann hur de tänkte det. Var det så att det var någon som drog lite mer åt, som ville att jag skulle heta Anders? Mm. Och var det någon som tyckte lite mer Fredrik?
Mm.
Men det är konstigt också, för min pappa heter ju Fred. Mm. Så då är det också så att Fred, och sen heter jag Fredrik. Mm. Men nu heter min son Fred också. Mm.
Ni,
så
det är ännu värre. Ni vandrar en väldigt smal väg.
Ja, men det är jättekonstigt. Ja. Men jag tycker det finns något fint i att man måste inte så här, ge sitt barn ett namn som fanns i släkten för 1000 år sedan.
Nej.
Men man kan ta sin pappas namn. Alltså, ja. Vissa tar ju till och med, alltså, hoppar över liksom, att man bara säger junior och sen så heter man som sin pappa.
Ganska coolt faktiskt.
Ja. Det är också lite coolt. Det är sjukt, men också lite coolt.
Ja.
Alltså, i Sverige så skulle jag vilja säga att det är coolt. Men i USA så det finns ju någonting så här, lite så här härskande patriarkalt över det. Mm. Eller hur?
Mm, jo, det gör jag. Det annars inte förhoppningar. Annars inte att jag vill att min son ska ta över det här skoföretaget.
Ja, lite så. Men också så här... what do you think our daughter should be called? George Bush Jr. But ja, it's a woman, George.
Jättekonstigt. Det är jätteskruvat. Men när det gäller George Bush och George W. Bush. Mm. För fan var klockrent. Alltså, för jag menar, George Bush den äldre fick sin son George. Då visste inte han att han skulle bli president. Även om han säkert hade det någonstans gjort en så här... ett affirmativt jävla liksom flödesskev över hur hans liv framöver skulle bli, så fanns då president med någonstans.
Mm.
Men att också liksom våga döpa sin son, för det hade ju kunnat vara så att han blev en stor jävla rättshaverist. Mm. Och så kommer andra, men då hade det varit taskigt mot sonen att...
Men visste du att det är fler presidenter i USA som heter George Bush än latinos, afroamerikaner och kvinnor tillsammans?
Ja, roligt.
Det är lite tankeväckande, eller hur?
Men det är väl egentligen bara statistikskäl som man lite så tycker att det är coolt att Ebba Bush är vice statsminister. Gör inte det?
Mm, ja, precis.
Så då, vi som inte ens, vi är inte här, vi är också en ledare som Bush.
Den här Bush-klanen som bara breder ut sig, över hela världen.
Ja. Ja. Roligt om Ebba Bush var ledare för Vänsterpartiet. Mm. Jag vet inte, ja, det är roligt.
Bush dos Gali.
Men jag heter ju Anders därför att de tyckte det var snyggt.
Ja.
Men sen så när vi hamnade där snacket igår så kom vi liksom fram till att mina föräldrar var också väldigt, väldigt unga när jag kom. Alltså de var bara 24 år. Det vill säga de var som mina barn är nu. Mm. Och då kan det också vara så att de helt enkelt bara så här, ja, vad heter ett barn?
Vad heter nu ett barn?
Vad heter ett barn?
Vem pratar man med om detta? Pratar man med Skattemyndigheten eller med Svenska kyrkan?
Jag tror att
vi kan inte prata med kyrkan för vi är vänster, eller vi är kommunister.
Nej, det var de inte när jag föddes. Så var det nog så här, bara två unga människor.
Ja. Men sen kom, blev det VPK.
Ja, jag tror att det är barn och VPK kom ifrån. VPK, vad är det för det höger?
Spöke. Det blåser ett högerspöke genom politiken. De var ärare.
Nej, de var inte ärare. De var KFML. Alltså,
KFML.
Det är partiet som sen bytte namn till SKP. Sedan SKP hade bytt namn till VPK. Alltså det maoistiska partiet.
Just det. Maoismen, den lite mjukare kommunismen.
Mm.
Det är roligt att
trodde man då?
Nej, men det är roligt att maoismen i Sverige kändes ju mjukare än stalinismen. Mm. För det var ju då ärarna.
Mm.
Och ja, vad heter
båda? Jag tror även att de här uppe i norr, vad heter de då? I Norrbotten var stalinister.
Mm, mm. Men i alla fall liksom så här sovjetvurmare, men att man tyckte att så här att maoismen var lite mjukare kommunismen och så hade man liksom inte riktigt så här, gjort hemläxan kring vad Mao hade gjort i Kina där.
Nej. Man visste inte så mycket då. Nej. Man visste ju inte riktigt vad som hände.
Nej. Man visste inte vad som hände så här, det var ju bara typ vad heter det? Det var bara typ 20 år sedan den här, vet du det, Big Leap eller vad de kallar det, när de skulle...
Det stora språnget.
Ja, den här jordbruksgrejen.
Ja, nej, för det var flera miljoner människor svalt i
ja.
Mm.
Ja, men jag säger det rakt ut, Mao Zedong, jävla idiot.
Ja, jag kan säga så här.
Du bara sticker ut hakan.
När min bror Martin var liten så blev han inlagd på sjukhus på grund av en lättare kirurgiskt ingrepp som skulle göras på honom. Jag vill inte gå in på vad det var.
Vilket var som helst,
vilket var som helst så tillverkades då en liten pekbok som man skulle kunna ha och känna trygghet om man vaknade upp mitt i natten och längtade efter mamma och pappa. Och då var det en bild på familjen och hund, vår hund Hjalmar.
Men du gjorde din egen pekbok alltså?
Ja, wow. Liksom grått, oblekt papper, inplastat och så var det farfars båt. Så här. Mao Zedong. och även Karl Marx.
Wow.
Och jag kommer ihåg att
stark medicin alltså.
Ja, riktigt stark. Men jag fattade aldrig.
Finns den här boken kvar?
Det kan den göra. De har ju varit bra på att rensa, men den kan
en artefakt. Det här är ju liksom en artefakt som den här borde ju liksom vara på Nordiska museet tycker
den
jag
borde
på riktigt
verkligen alltså. Vara på Nordiska museet.
Det här är ju riktigt sprängstoff alltså.
Ja,
det är någonting så otroligt starkt i hela den här berättelsen tycker jag. Om den här pekboken.
Men för jag kommer ju från den miljön.
Ja, visst.
Jag är ju helt liksom, men
varför tar du inte ur det då? Du är fortfarande så här, ja, palestinierna, de har det svårt. Liksom. Ja,
jag tror att Mao Zedong hade gjort processen jävligt kort med palestinierna. Faktiskt.
Så att han hade betraktats som någon slags uigurer.
Ja, han är bara, oj jag kollat stjärnfall, boom, så. Men hörni, jag går undan, jag måste bara gå och ta en långsittning på toaletten en stund. Kan ni lösa det där med palestinierna så länge? Tror jag med Mao hade kört.
Var det som en sån här maffiaboss som så här, alla förstod vad han menade men han sa det inte rent ut.
Liksom. Jobbigt om man bara pratade i undertext. Och att det hela tiden var missförstånd.
Ja.
De fattade inte hans undertext. Han bara så här.
Men det har säkert gjorts. Men om inte så borde det ju liksom göras en så här, någon slags gangstersitcom om en boss som hela tiden blir missförstådd.
Mm.
Det finns säkert. Mm.
Det är för tidigt på morgonen för att jag skulle kunna tänka ut en annan sån kul replik.
Ja.
Men det var, jag kommer också ihåg ett samtal som ägde rum vid vårt köksbord i Upplands Väsby där mamma sa, för jag var helt gnällig någon dag. Grinade, alltså, grina för skit. Du vet, så grina för att stödhjulen satt löst på min cykel eller någonting. Anders, i Kina gråter aldrig barnen. Jag bara, jo, det måste du göra. Nej. I Kina gråter aldrig barnen, för de har ingen anledning att gråta. Det finns ingen anledning för barnen att gråta. Vilket också var konstig argumentation som jag hade ju fått. Istället för att då hjälpa mig med min cykel så sa han att i Kina jo, men om de ramlar och slår så jättehårt så gråter de. Ja, kanske en liten stund, men sen kommer det fort en vuxen och trösta dem. Och det där var ju, det där kom ju in i min själ då, i en känslig ålder. Så att när jag 1984-83 satt i nian, hade geografilektion och vår geografilärare Olle Almqvist började berätta om Kina och kulturrevolutionen, så sträckte jag upp handen och opponerade mig. Bara på ren ryggmärg. Så du vet, handen åkte upp och sen så bara, vänta nu. Jag fattade det ögonblicket, just det. Det där var nog indoktrinering. Mm. Och så insåg jag så här, fan vad mycket man måste ställa om i sin hjärna när man kommer från ett hem som vilar på totalitär grund.
Ja, precis.
Men sen ska jag ju rättvisa snabbt, för att jag vill säga det att mina föräldrar, de bröt sig ur det här partiet när de fattade själva hur sjukt det var. Men då var det ganska lätt, för de hade inte fått det i modersmjölken, utan de hade ju lärt sig det här när de var 24-25. Men så att för dem var det bara, de kunde ju gå vidare och skaffa pensionsförsäkring, hund och överrock. Medan jag bara, men i Kina gråter aldrig barnen. Sa ju du, mamma. Så ja. Det var dumt sagt.
Ja, men precis. Den svåra omprogrammeringen var ju du och Martin och tjejerna.
Ja, framförallt jag, för jag tror att brorsan, han var så liten. Så att, och jag tror att de lämnade, det var så här var det, att det blev en SACO-strejk. Alltså läkarna började strejka.
Uh-huh.
Och mina föräldrar var mentalskötare och hade aversionen, som kände viss agg mot läkarkåren.
Mm.
Och då plötsligt så ställde sig det maoistiska partiet på läkarnas sida, för de sa att SACO är revolutionens spjutspets. Och då kände de så här, fuck me, vad hände med alla läkare som dog i stenbrott i Kina då? Ja. Var det inte revolutionens spjutspets?
Ja.
Så då
kände... Men wow, men okej, men det var ju rätt coolt ändå att de tänkte så här, men fuck, det är ändå så här, ja, det är läkare, det är så här, det är överklassens överklass, ja, men de är ändå fackanslutna.
Ja.
Alltså fuck, det är facket som trumfar liksom, ja, allt annat liksom.
Det var
små, alltså så här, småborgare, kanske redan då bodde i Enskede, kanske innan det liksom, det var bara läkare och reklam.
På den tiden så bodde det nog till och med liksom en och annan fackansluten läkare i Djursholm.
Uh-huh.
Därför att liksom de ekonomiska skillnaderna var inte lika.
Uh-huh.
Det var inte lika omöjligt för en överläkare att köpa ett hus i Djursholm som uh-huh. idag. Nu måste man ju vara liksom bitcoin-miljardär uh-huh. för att klara.
Men precis, men de där läkarna då, som kanske då spelar tennis på tisdagarna med Gugge.
Uh-huh.
Hade liksom ett fritidshus i Västmanland och ja, men så här, åkte segla ut i Sandhamn på sommaren.
Mm.
De var ändå med i facket, va?
Ja.
De är med i facket. De är en av oss.
Ja, det är klart. Vad fan tror du att läkare är med i facket idag eller?
Jo.
Är din fru inte med i facket?
Självklart.
Ja.
Hon är med i Läkarförbundet, självklart.
Ja. Saco, de var med i Saco.
Ja, ja.
Så att, oh, men
nej. Det finns någonting så här lite, men, det är något gulligt över Saco-strejk. Gör inte det? Så här, man bara känns bara, åh, gull. Så här, okej. Okay. Mm. Det
är sådana fotbollsspelare, Premier League strejkar.
Ja, lite så. Mm. Sen är det, läkare är ju lite speciellt, för att det, läkare är ju liksom ett prestigeyrke och det är bra lön, men samtidigt så är det ju liksom ett jävligt slitigt jobb för väldigt många, i alla fall om man jobbar på sjukhus. Eller ja.
Kan jag tror kanske inte det handlar så mycket om lön som om arbetstider.
Nej,
arbetsvillkor. Nej. Jag tror att många läkare, det är inte ganska hög typ så här andel läkare som heter antidepressiva.
Ja, men baksidan med läkaryrket är ju att man är en så här studiemotiverad person som har gått igenom hela essat, hela grundskolan och gymnasiet och så klarat läkarprogrammet. Och sen kommer man ut i verkligheten och så är man då kanske en duktig flicka eller motsvarigheten en duktig pojke. Mm. Och läkarskrået är en sån som, ja men så här, man tar ett äpple till lunch så kör man på liksom.
Men samtidigt som man också en del av en depraverad bourgeoisi som egentligen hör hemma i ett stenbrott eller en saltgruva. Så det är också enligt, ja, enligt du, den gamla maoismen.
Ja, precis. Jag tänkte bara, vad fan säger du min fru? Liksom.
Ja, jag vet, det blir känsligt där.
Nej, det är inte.
Förutom alltså undantag.
Ja,
men principer är principer.
Ja.
Nackskott. Men,
ja, precis. Ja, men det förstår jag ju.
Har du sett den här otroligt fina kinesiska filmen Att leva?
Nej.
Ja, den följer en familj genom kulturrevolutionen. Han är dockspelare, tror jag. Hon håller på med skuggteater.
Ah, okay.
Han får ju någon gång smälta ner sina dockor för att de ska användas i... De är besatta av stålproduktion.
Mm.
Alltså, Maos Kina var besatt av stålproduktion. Vi måste producera stål, det är det. Men sen så är det så att vi följer familjen, dottern blir vuxen och blir gravid och ska föda barn, och när hon får en väldigt svår förlossning och då ska de hämta en läkare, Och då kommer några unga läkarstudenter, maoistiska, och som inte kan ett skit. Mm. Men finns det någon läkare som kan någonting? Mm. Ja, i stenbrotten. Då får de hämta dit en gammal överläkare som kan någonting, och han kommer ju för sent. Och det som händer är att han är så fruktansvärt hungrig, för han har inte fått någon mat, så att de ger honom några bullar först. Vilket gör att han får en väldigt kraftig kramp, ett krampanfall, för han har inte ätit på flera veckor, så han får ett våldsamt krampanfall och kan inte hjälpa den här kvinnan som dör under förlossningen, men barnet överlever. Det är liksom lite så här kulturrevolutionen. Men det är ju... Men du, den komiska som de har gjort också, den här filmen är väldigt märklig. Efter det så döper de barnet till Bullen. Så till minne av den här läkaren som heter Bullen. För att läkaren åt många dumplings.
Helt otroligt. Men du, men, och när den här filmen gjorde?
Ja, kanske 92.
Ja, men alltså det är en kinesisk film. Ja, men då, men 92 kanske det fanns ett klimat där man kunde då skildra detta då, eller?
Frågan är om det är en taiwanesisk film eller den är verkligen. Jag tror inte jag tror att eventuellt så är den gjord på kinesiska men inte inspelad i.
Men efter Maos död så alltså 80-90-tal var väl ändå, jag ska säga att det, 89 kom ju alltså Himmelska fridens massaker, men liksom, 80-talet var ju liksom lite grann en bubblande tid av att man liksom funderade över vad Kina skulle bli och så. Framförallt ekonomiskt också, att man det blir en islossning. Man...
Jag vet inte, jag kan inte ingenting. Men har sen du så... gjort allt du vet veta?
Jo, jag har tre avsnitt av Kina. Nej, men alltså det var ju så här, 80-talet, tidigt 80-talet, det hände mycket så där. Men sen var det så här, Tiananmen, då var liksom så här, de körde över studenter med stridsvagnar. Repression, men sen så blev det ju lite så blev det ju lite så där diskussion igen fram tills då. Nu för några år sedan då, när snaran liksom snörptes åt ytterligare runt 06-10 där kanske, alltså gradvis där.
Är det då man har börjat liksom...
Ja, men det är ju när Xi Jinping tog liksom makten över partiet och så.
Men det är då som förläggare och journalister hamnar i fängelse och så.
Ja, uigurerna och massaker.
Ja, möjligt att det var lättare att göra konst som kritiserar Mao då på 80-90-talet. Men det kan ju också vara så att det är en film som är producerad i Taiwan.
Eller Hongkong kan det vara. Ja, där Hongkong. Fick man faktiskt göra
97,
film.
97, just det. Gick de över till, tillbaka till moderlandet. Ja.
Eller, alltså, vilken sida är det?
Jag tycker nog att det är the dark side.
Det är väl the dark side. Med våra glasögon, va? Så är det the dark side.
Alltså, det vill jag verkligen säga att trots den här indoktrineringen då 1973 så är jag rätt kritisk till Kina. Jag är överhuvudtaget ganska kritisk till kommunistdiktaturer. Jag tycker också att det finns problem i Nordkorea. Så man tycker sig som Lars Werner. Ja. Jag kan också se att man har problem i Nordkorea. Men
det är också liksom ett exempel. Den visar en väg mot ett samhälle som vi kanske inte vågar drömma om.
Det man måste förstå är att Nordkorea är under väldigt stark press från en aggressiv västvärld med USA i spetsen. Det måste man förstå. Men det var ju någon som frågade Lars Werner om det fanns något kommunistiskt, det här på 80-talet, något kommunistiskt land som han tyckte var okej. Då tänkte han länge, Albanien, tycker jag. Och det var så dåligt svar. Även om det kanske är rätt så känns det att det finns inget deppigare.
Nej.
Albanien är lika med deppigt.
Det
är
så här, verkligen.
Oj, du ska åka på matteläger till Albanien, säger man, för då vet man hur deppigt.
Men det fanns ju, apropå det här med maoister och stalinister, så fanns det ju då ett litet gäng, jag vet inte om du minns där, som stödde albanerna. Aha. Alltså som var liksom vad heter det, inte Werner utan Enver Hoxha, så här heads som såg den albanska kommunismen som någon slags tredje väg. Skarvens 70-80-tal.
Vill du för mig beskriva den albanska kommunismen?
Jag kan nog tyvärr inte beskriva det, men jag tror kanske att det var en kommunism med ett något mer mänskligt ansikte. Och det tänker jag också, nu är det bara fri fräs i skallen här. Men det är någonting med att Albanien är ett så pass litet land, så trots kanske att det är en totalitär regim så kanske den får ett mänskligt ansikte, för att Enver Hoxha kanske ändå liksom går och dricker en kaffe i Tirana. Förstår du vad jag menar? Det är någonting med att han är liksom en folkets man på något sätt.
Han var inte någon Ceausescu alltså?
Nej, jag tror inte det. Nej, det är bara gissningar. Men jag har inte så här hört... Han blev inte avrättad. Liksom. Han dog väl bara, tror jag. Men jag liksom kan förlita med Enver Hoxha, men det det, jag vet att det fanns en falang i Sverige som kallades för albanerna, som var så här Hoxha liksom trogna. Som ritade en Hoxha liksom taskiga en Hoxha airbrush på sidan av sina minibussar.
Som hade en Hoxha såna här, vad heter det, spraymallar.
Ja, precis.
Så de bara kunde snabbt spraya upp en Hoxha.
Exakt, men som kanske tog Hoxha. De här minibussarna genom kanske genom Balkan, och fick de uppleva också så här, Bulgarien. Serbien. Jugoslavien, och sen så ner, och sen ner till slut ner då till Tirana.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag har för mig att väldigt många av mina kompisars mammor och papper hade en soft spot för Tito.
Ja, men Tito var väl också, han var väl också en av de goda, eller inom citattecken.
En av de sköna, va?
Ja, men en av grejerna är väl att han då var gammal partisan från andra världskriget. Han slogs ju mot nazisterna och även mot Ustasja, typ de fascistiska kroaterna väl, va? De som var lite nazi-anstrukna.
Det finns nazistiska kroater.
Men vi ska inte glömma bort att alla kroater är nazister.
Jag vill bara säga, jag bara skjuta in en grej till dig som lyssnar, kanske nytillkomna lyssnare. Vi kan ingenting om det här. Det ni hör nu är en produkt av ogooglat, bara killgisseri.
Ja, men jo, men alltså, jag skulle inte säga
att det är mycket lättare att prata om det här.
Men jag skulle bara lägga in en liten brasklapp här. Alltså, att vi inte kan någonting är väl en överdrift, va?
Ja, men det är alltså mycket magkänsla.
Ja, men alltså just att, att Tito är liksom betraktades med lite andra ögon än Ceausescu eller Stalin. Det är, kan vi ju
Vi gör en järnridå. Ja. På ena järnridån är de osköna kommunistledarna, och på den andra sidan järnridån är de sköna.
Ja. Men då skulle jag väl säga att Tito skön.
Du kan säga om du är skön eller oskön.
Ja, okej. Enver Hoxha.
Ja, uppenbarligen skön. Ja.
Fidel Castro.
Skön!
Skön! Han är skön, Castro. Superskön. Oj, oj, oj. Det är Cuba Libre. Det är liksom... Det är olika trumrytmer.
Det är sån musik.
Det är sån. Dun, 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 dun. Det är cigarrer. Och det är liksom... Det är dans hela natten.
Det är lambada.
Ja, det är gamla amerikaner som kör runt på Havannas gator.
Ja, det är som att amerikanerna lämnade sina gin och tonics och drog. Och de där gin och tonicsarna, de bara, det här ska bli vår nationaldryck. Mm. Eller Cuba Libres. Men det valsas fortfarande runt på så här sjaviga lyxhotell med morgonrock och en dry martini i Cuba.
Ja, okej, okay. Men vi tar nästa då. Nästa kommunist. Nelson Mandela.
Är han kommunist? Var han kommunist?
Ja, men ANC var väl ett marxistiskt parti.
Okej, men han är inte kommunistdiktator.
Nej.
Men okej,
nej,
men han är skön.
Skön. C.H. Hermansson.
Oskön. Fascist, jag skojar. Farsan berättade att han spelade ventilbasun i en orkester som hette... Röda stjärnan. Mm. Och de hade, nästan alla var maoister. Och de hade bland gig på VPKs första maj-tåg. Mm. Och då så gick, eller på den här tiden hette det faktiskt VPK-SKP, för då var C.O. Hermansson partiledare. Mm. Och då så gick farsan och spelade på sin ventilbasun precis bakom C.O. Hermansson, lite så här full av frakt. Mm. Och så spelade de en gammal dänga som heter Östern är röd. Mm. Och då vände sig Siam Hermansson om till farsan och frågade, vad är det här för fin gammal låt? Och farsan bara, ja men herredra, borgarjävel. Kan du inte veta?
Kan du inte veta att det är Östern. Men du, ja precis. Alltså, Hermansson hade klarat sig dåligt i en introtävling med gamla socialistlåtar. Okej, okay, introtävling. Okej, okay, det är här, CO. Kom igen nu, skärp dig nu. Vi måste ta poäng. Så här. Bam, 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 bam. Vad är det här? Vad är det här för gammal dänga? Det här var trevligt.
Arbetets söner. Vilken är din favorit kommunistiska marsch?
Do you hear the people sing, singing this song of angry men? This is the voices of the people that will once be wrought again.
When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? Who will be strong and stand?
Vad var det?
Le Miserable.
Snyggt. Det är inte kommunismen, det är revolution.
Ja, det är revolution. Det är revolution.
Men det är väl liksom, Lloyd Webber.
Ja, visst. Ja. Ja. Det är en jävla dänga. Alltså.
Jag hade min favorit var ju den som heter Thälmankolonnen.
Mm-hmm.
Som handlar om en kommunistisk skvadron. Kommunistisk kolonn som åkte ner och fightades mot Franco i spanska inbördeskriget. Spaniens himmel sprider sina stjärnor över oss i skyttegraven vår. Redan randas morgonen i fjärran. Ramda ram dam da ram dam da da. Långt bort är vårt land. Trots detta vi vet, vi kämpar och snurrar för fri. Frihet. Du, du, du. Så jävla snygg.
Det är roligt att man sparar. Hett.
Ja, det är där. Flytta dig tillbaka nålen, lyssna någonting.
Men du, jag måste in.
För fascisterna ger vi ej vika, trots att deras kulor haglar tätt. Bra, kulor haglar tätt.
Ja, verkligen. Men du, gick det i spanska inbördeskriget då?
Det var ju Franco som vann.
Ja, det var för, det var.
För han gick och stod sig alltid på fastande mage.
Ja, precis. Men socialisterna var inte tillräckligt bra på att ta fram sina värderingar ut på slagfältet helt enkelt.
Mixpix som hade för lite för slappa handleder i Västeuropa.
Men jag gay.
Men Röda armén.
Ja, verkligen.
Heter och.
Men så att socialismen dålig på många sätt, men också dålig i krig kan man säga.
Inte alltid.
Nej.
Känner du till något Röda armén? Det stora fosterländska kriget?
Ja. Jag känner till Röda armén.
Mm. Känner du till slaget om Kursk eller Stalingrad?
Ja.
Känner du till?
Stalingrad, det var ju något av en vändpunkt i det stora fosterländska kriget.
Jag älskar skiten. Jag kan tänka på, alltså jag kan lägga mig ner en hel weekend och bara tänka på slaget om Stalingrad.
Men det är väl så här, i skolböckerna, det var ju så mycket så här att man så här vändpunkten, det var så här El Alamein 42. Mm. Mm. Och sen var det då så här symboliska slag, och sen var det då Stalingrad 43 som var så här
vändpunkten.
Och Kursk också. Ja.
Och sen så kommer vissa så här västanstrukna och pratar om D-Day.
Mm.
Men det handlar ju snarare om att det var väl också en vändpunkt kanske. Det var väl
ingen vändpunkt. Det var väl bara,
sistan,
det var väl precis. Det var väl in med kniven och vrida om momentet på något sätt. Så. Ja. Eller det kanske var bombningen av Dresden.
Ja.
Eldstormen i Dresden. Du har skildrat av författaren
Kurt Vonnegut. Fahrenheit, nej det är inte Fahrenheit, i Bläcktrumman va?
Slakthus 5.
Schlachthaus 5 som heter på tyska. Jag har just dragit i mig hela Masters of the Air.
Fahrenheit 451, författare.
Om det där vänta, Günter Grass.
Ray Bradbury.
Fan.
Bläcktrumman.
Günter Grass.
Bra. Nu har vi.
Då så vi har Kurt Vonnegut. Det är Slakthus 5.
Ja.
Fahrenheit, Bradbury.
Ja.
Bläcktrumman, Grass.
Ja.
Enligt Lejonhjärta, Barbro Lindgren. Anna, vi är ändå inne på författare. Kommer du att du pratade om han som gjorde tecknade serien Ludde och Albin?
Mm.
Ulf Lövgren hette han.
Exakt. Mm.
Mm. Fan vad jag retade på när jag gick och lyssnade på det. Jag ville mejla in. Och du som ska mejla in till oss om du har några rättelser, då är det 4meter@yahoo.com.
Och om man vill stödja den här podden ekonomiskt, hur gör man då?
Då går man in på patreon.com/4meter och så ger man ett valfritt bidrag.
Mm. I transparensens namn så ska du säga att det var ju länge sedan någon blev Patreon.
Ja.
Har vi liksom uppnått någon slags mättnadsgrad i Patreon? Är det liksom de som gillar den här podden? Vi har redan fångat dem på något sätt.
Jag tror det. Jag tror det. Sen tror jag att det är sämre tider.
Men sen skulle jag vilja uppmana till en annan sak. Mm. Att vi uppskattar ju verkligen de som lyssnar på den här podden. Mm. Vi vet vilka ni är, bokstavligt talat. Ja, men det är några tusen som lyssnar varje vecka och det är vi väldigt glada för. Men vi känner väl ändå så här, och nu låter det för mig, att vi känner väl ändå att den här podden har råd med en lite större publik.
Jajamän.
Så om du är en sån här person som uppskattar liksom humor, fakta och eftertänksamhet i lagom doser, tipsa gärna en kompis om 4 meter. Ja. Lyssna på de här gamla ringrävarna.
Jag tänker så här, att vi kanske i sann maoistisk anda skulle starta små propagandalag som sprider ordet. Yes. Som går runt och knackar dörr i miljonprogrammen i Upplands Väsby och frågar, har du lyssnat på 4 meter?
Det hade varit väldigt bra. Med en liten pamflett.
Ja, så här,
Det ska vara en serikopierad. Eller kanske till och med en sån här gammal
stencil. Ja, det ska vara en sån stencil. Det ska lukta gott.
Ja. Vad var det för ämnen? Det var något så här, alkohol av något slag.
Ja. Ja.
Men alltså, var det sådana som skapade lila tryck? Eller? Nej, det ska vara svart ändå.
Jag tycker det var snyggt med lila.
Eller hur?
Ja. Men det var så svårt att skriva. Kommer man när det var prov i skolan? Så här, orienteringsämnen, OÄ.
Ja.
Och sen så var det alltid ett blankt papper. Det var svårt att få tillfredsställande bra handstil på. Mm,
verkligen.
Om man skulle svara på frågan, vad hette Gustav Vasas söner?
Mm.
Och så liksom, fan vad det inte syns. Det var en stencilapparat som har varit i farten.
Utvecklingen har gått framåt sedan dess, kan man säga.
Ja, verkligen.
Men gå in och stötta 4 meter. Och när ni ändå är inne på att stötta saker, så gå och kolla på Oslipat. Vi har föreställningar framöver på olika ställen i vårt avlånga land.
Mm.
Och då ska jag bara nämna några här då. Den här veckan som detta kommer ut, då kan man se... I Malmö och Lund kan man se den dynamiska duon Anton Magnusson och Simon Järnfors 3-4 april i Malmö och Lund. Gå och kolla på det. Och sen den 5 april, då kommer två av mina personliga favoriter, Jens Falk och Viktor Engberg, har en egen show på Oslipat i Stockholm fredagen den 5 april. Och allt det här, och sen veckan efter det i Uppsala, K. Svensson och Anders Ankan Johansson.
Med flera,
ja precis. Ännu en Anders, undrar vilken kategori han är.
Mm. Jag tror att han är den kategorin där föräldrarna tyckte det var ett snyggt namn.
Mm.
Fråga honom.
Ja, men jag ska göra det. Jag ska bara berätta att jag har ju gjort lite webb-tv i veckan.
Ja.
Spelade in webb-tv med, håll i hatten nu, med Caroline av Ugglas och Nanne Grönvall.
Ja, vad fan. Jag såg någon bild. Jag fattade inte att det var Caroline av Ugglas. Jag trodde det var... En annan artist som ser jävligt lik Carolina Vugglas, nu kommer jag inte ihåg, det blir skitdålig radio av det, men vad roligt.
Men det var jättekul, jag kan tyvärr inte, det är till förmån för en välgörenhetsorganisation.
Ja.
Mm. Så det är ett kul syfte, men jag kan inte berätta för kampanjen är liksom inte live.
Jag fattar.
Men det var en väldigt rolig inspelning och det var väldigt kul att träffa dem.
Mm.
Men en liten detalj, som jag vill säga tips till folk som håller på med så här, gör grejer i offentligheten. Och offentligheten menar jag inte liksom tv-radio så här, utan bara att man, om man är bland folk. Så. Det är att vi skulle köra plåtas då. Och sen så tänkte jag, men jag var så himla bajsnödig. Så jag går på toaletten där vi spelar in, som är ganska stor, så här, stort hus med massa studios och sådär. Så går jag och bajsar och så känner jag bara, gud vad skönt, så här, det är stor toalett, så här, det är ingen som märker detta, så jag bajsar. Så här, och sen så när jag kommer tillbaka så tänker jag att vi fikar väl och så. Men så säger jag, vi ska fota nu, liksom. Vi ska plåta nu. Och sen så sätter vi oss i soffa där och så ska man sitta så här, vet, fotografen bara kom lite närmare, så sitter jag liksom så här intryckt mellan då Carolina Vugglas och Nanne Grönvall, och så känner jag lite så här en svag liksom doft av bajs. Ibland så fastnar i kläderna, det är kanske du känner.
Ja, jag menar aerosolen.
när man bajsar så är det inte bara liksom bajs i toaletten.
Särskilt om det är en bra dump. Rejäl stoltömning.
Dumpen, som vi brukar kalla den. Jag och Patrik Sjöberg som kallar det för dumpen.
Heter det för det luktar bajs?
Ja, det gör väl det. Allt de gör är bajsdoft. Nu när vi säger det så har vi liksom skrivit under vår dödsdom.
Ja, men
nu
kommer de hänga ut oss. Kommer också få fler lyssnare.
Precis. Men då kände jag så här, det var inte så här jag ville träffa Nanne Grönvall och Karolina Vugglas.
Men jag tror inte att det var väldigt mycket att du var väldigt på tårna. Alltså det kan vara så här, vet du vad? I morse så var jag ute med lillhunden. Hon bajsade. Det var ganska kladdigt och jävligt. Jag kände liksom genom plastpåsen jag plockade upp hur varmt och fuktigt det var. Men jag var helt säker på att ingenting kom igenom på min hand.
Nej.
Och sen gick jag in. Och det var ganska tidigt, fortfarande 7 på morgonen. Så jag tog en kopp kaffe med mig in i sovrummet. Och kände så här, fan det luktar ju bajs här också. Är det för min hand? Men då var det så att kaffedoften i en viss kontext kan... ligger väldigt, väldigt nära bajslukt. Så du kanske hade en kopp kaffe framför dig och ett mindset.
Eller också kan det kanske vara så att Caroline och Nanne, det var kanske de som luktade bajs.
Ja, det är roligt att du kunde... Så du sa inte så här, Nanne.
Nanne.
Du får la torka dig i rumpan. Nanne. Nanne.
Men just när man första gången man träffar någon och det är
barnbok,
person...
Nanne bajsar.
Ja, men det är första gången man träffar någon och det är liksom det är lite offentliga personer. Så känner man också så här, det här var inget, liksom, det var jag tror kanske inte de märkte någonting, men i mitt huvud var det enda jag kunde tänka på.
men alltså så här, kardinalsfelet man kan göra i det läget, det är att be om ursäkt för det.
Ja, nej, det gjorde jag inte. Jag låtsas som ingenting alltså.
Men du blev plötsligt lite mer så här, mindre spontan, för du hade ett förbud i dig.
Ja, men jag förvandlades till liksom som en, jag blev helt så här pacificerad.
Men vad
du sa... Men sen gick det bra. Sen gick det bra. Vi ska runda om nu.
Ja, nu kommer ju trädgårdsmästaren.
Ja. Men du, tack för idag.
Gå så ska jag plugga en grej bara. Ja. Nu går fritt, men jag hann aldrig plugga att jag fortfarande har 2 barnböcker ute. Dels Familjen Knyckers och Papegojans öga utgiven på Natur och Kultur. Och sen på Lilla Piratförlaget, Vi är pirater. Det är 2 toppklassböcker som du kan köpa direkt av mig om du skickar ett litet mail till asparring@gmail.com, så löser vi det tillsammans. Och med det sagt, tack så mycket för att ni lyssnade den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Spaniens himmel breitet seine Sterne über unseren Schützengräben aus und der Morgen leuchtet aus der Ferne. Bald geht es zum neuen Kampf hinaus. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und wir siegen für dich. Den Faschisten werden wir nicht weichen, schickt er auch die Kugeln hageldicht. Mit uns stehen Kameraden ohne Gleichen und ein Rückwärts gibt es für uns nicht. Die Heimat ist weit so
weit. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.